Tjena, varmt välkomna till Tutto Balutto. Det är torsdag den 2 februari, det är sportlovstider. Således så är det fortsatt så att Thomas Wilbacher befinner sig på Teneriffa medan jag sitter på ett snöklätt Hattudden. Hur mår vi?
Nej, men flitens lampa lyser. Som jag nämnde i måndags så ser jag mycket fram emot Teneriffa Eibar och sen sitter jag och filar på säsong 2 av Never Forget som är liksom på gång. Kim Vichén har fått igång skrivandet också. Så att det är, jag har fått upp energin här nere med lite sol och lite skrivglädje och sådär. Så det är toppen, ska du veta, Gusten.
Härligt, då låter du kanske spontant positivt inställd till det jag nåddes av här i morse, att Lionel Messi, du vet när någon har lyckats med liksom någonting exceptionellt, typ när Luka Modric vann Ballon d'Or eller någon spelare har fått ett jättekontrakt eller vad det nu kan vara, så kan man liksom så här, då vill man via en gåva då hedra sina lagkamrater eller alla i truppen, eller att lagkaptenen som har vunnit en titel vill då visa sin uppskattning gentemot resten av gänget.
Ja, men vad har vi på det? Det har väl köpts Rolex-klockor och allt möjligt.
Ja, men det gjorde väl Modric när han vann Ballon d'Or. Just då det. Köpte han väl en Rolex-klocka till alla spelare i Real Madrid och i det kroatiska landslaget och alla ledare inklusive materialarna.
Ja, det är fint.
Det är classy, ja, får man ju säga.
Verkligen.
Som kontrast här, jag vet inte om det liksom är 2023 eller om det bara är liksom en helt annan typ av tackiness eller om det är liksom, jag vet inte, sydamerikanskt. Jag vet inte, du får liksom
studsa på det. På gång? Men, på Messi eller?
Nej, men det är då The Sun som rapporterar att Lionel Messi har köpt 35 iPhones i guld till lagkamrater och lagpersonal i den argentinska världsmästartruppen. Mobilerna ska levererats till Messis lägenhet i Paris i lördags. På spelarnas mobiler har namn och nummer ingraverats. Sammanlagd kostnad 175 000 pund, cirka 2,2 miljoner kronor. Känns inte det riktigt, riktigt tacky?
Alltså det känns ju som ett samlarobjekt snarare än någonting man använder. Alltså det här fick jag av Leo Messi och så sätter man den på en hylla. Jag satt i FaceTime-samtal igår med Mikael Kallbäck. Vi håller på med lite grejer. Och då mitt, eller så här, i samtalet så började
Shady.
Vi
Shady!
Vad sa du?
Shady alert!
Nej fan, inte Kallbäck. Det finns väl andra då som inte kan ropa. Det. Shady. Just nu så är ju liksom agentbranschen är ju...
Shady alert!
Ja, men just nu så är agentbranschen under även såklart som alltid så stor kritik. De har för mycket påverkan på de allsvenska lagen och ja, men det är någon övergång som har gjorts för egentligen liksom 57 000 gången då mellan två stycken akademiklubbar i Stockholm, bara att nu finns det alliansavtal och det har inte gjorts på rätt sätt och det har funnits agenter inblandade och sådär. Så att då har väl AIK satt sig under lupp just den här gången och Fotboll Stockholms gjorde något rep. Så att men det är ju inte bara det. Det är väldigt mycket kritik mot agentbranschen. Men det har ingenting med vårt FaceTime-samtal att göra. Men då i alla fall så här, bakom handlar det om någon slags vitrinskåp. Och längst uppe på den så såg jag faktiskt tidigt samtalet att det var någonting som lyste i guld. Men så tog jag ner den. Och då var det en limited edition Totti-sko som bara gjordes i 2500 exemplar. Och
han hade
sko nummer 1006, Kallbäck. Kanske du ska claima.
Birro har den också.
Ja, Birro har den också.
Ja, Birro har den.
Let's Dance-tider.
Birro har den. Det är väl den där med... Alltså jag tror att den gjordes i samband med 20-årsdagen.
Ah.
Ja, jag vill minnas att det är någonting med 20-årsdagen där. 20-årsjubileumet som Roma-spelare. Men jag minnas att på extra på
det är väl
plösarna.
Det är väl där, eller så, kanske i det där vitrinskåpet då, hos de här spelarna som iPhonen kommer att placeras. Jag har svårt att se att folk kommer att använda den. Men om det är så att det är någon som glider runt i den, man får ju ha lite uppsikt nu på de argentinska spelarna. Jag kan tänka mig Emiliano Martinez. Han är ju en sån som faktiskt...
Yes, jag skulle precis...
en ny
Dibu
iPhone.
Är ju... Alltså man vet ju att han är Leo hermano. Leo hermano.
Hermano mio.
Nu är min spanska är för dålig för att kunna liksom riffa mer av hans reaktion. Men man vet ju, alltså, precis som du liksom, också är på, det är rätt upp i Dibbo Martinez fischle att ha en guldtelefon.
Verkligen, verkligen.
Så jag kan absolut också tänka mig att Lisandro Martinez hatar ju inte att dra upp en guld iPhone ur jeansfickan.
Nej.
Vilka har vi mer? Rodrigo de Paul.
Messis, alltså, Papu Gomes.
Knähund.
Papu Gomes. Han kommer gå runt med den där.
Nej men alltså, det är väl hela gänget. Alla kommer ju använda den.
Det är så roligt, Papu Gomes, jag följer honom på Instagram. Det måste vara världens kortaste familj som inte är så här, så att säga, kortväxta till födseln. För att han ser alltid så jävla lång ut när han står med frugan. Han är typ huvudet längre än frun. Och då vet man ju om att Papu Gomes är han 1,60?
Jag tror att han är 1,61, va?
Alltså han är ju... Man pratar ju ofta om liksom, några så här, typ Messi, Maradona, några av de så här korta, ja, världens bästa spelare genom tiderna. Men alltså Maradona var väl typ ändå 1,66 och Messi är väl nästan och snuddar på 1,70 ändå. Tack vare alltså, de där tillväxthormonerna.
Var inte, alltså Diego var väl ändå 1,70?
Nej, Maradona. Nej.
Ja, alltså skillnaden på 1,66 och 1,70 är ju inte enorm. Det vill jag bara liksom
jo,
påpeka.
Men det är enorm i fotbollssammanhang. De 4 centimeterna gör ju skillnad.
Ja. Jag vet inte, jag säger bara att så här, 1,66 är, det är väldigt, väldigt kort. Det känns som att det hade, liksom så här, det hade påtalats ännu mer ifall
Maradona
bara hade 1,66.
Det gjorde det ju under hans... Han var
1,65. 1,70 fortfarande liksom...
Jag kollar nu, han var
1,65.
Man hade ju typ 37 i skor också. Han har ju mindre fötter än vad Svaneprutten har. Och då ska man veta att då har Svaneprutten jävligt små skor.
Ja. Svanen hade heller inte baggat på en guld iPhone.
Oh nej. Alltså, det hade ju lirat väldigt, väldigt bra med den där CP Company hoodien ihop med ett par fickbrallor.
Men bara för att liksom så här, vispa ihop hela den här cocktailen och knyta ihop säcken, så vill jag minnas att alltså Kallbäck är väl ändå lite skolad, alltså han har väl gått i Hassan Sättinkajas skola.
Nej, men de jobbar ju tillsammans och liksom, ja, nära varandra. Hade ju Gagliolo och var ju Kallbäck.
Ja, men just det. Ja, men precis. Ja, då är jag inte fel på det. Och jag vill minnas att liksom Hassans trademark en gång i tiden, han har väl levlat upp sen dess. Men en gång i tiden så hette det ju att alla Hassans klienter fick en Rolex i guld.
Ja, ah, okej.
Okay. Det här är ingenting du minns.
Nej, verkligen inte.
Nej. Men jag kan tänka mig att liksom så här, om det är då liksom första sidan i skolboken, att så här, hur fixar man en klient? Hur står man ut i valet som spelare ska göra bland 5, 10, 15 olika agenter? Hivar man upp en guld Rolex? Ja, men då that will seal the deal, va? Alltså, och då kan jag tänka mig att den här då erfarenheten, kunskapen, inställningen, att den då har gått i arv och att liksom Kallbäck och den yngre generationen kanske också är av samma från samma håll liksom. Men det finns ju någonting liksom tidlöst i en Rolex. Det finns någonting ännu mer kanske liksom så här stilfullt i en, jag vet inte, Patek Philippe som bara liksom så här åldras med värdighet. Men en guldbelagd iPhone.
Ja.
Alltså det kan inte hamna snett liksom slå speciellt
postkarriär och sälja den där på Tradera. Vem var det som gjorde det?
Det känns också som en deppig grej att köpa liksom.
Ja, nu är väl allt frid och fröjd och det finns så mycket pengar som helst, men det var Björn Borg som började sälja sina racketar och sånt. Det är alltid deppigt. Boris Becker, fängelse i London.
Boris Becker är väl liksom, han är väl ansiktet utåt för att vara punk.
Ja, men han har ju verkligen blivit det nu då. Sen kommer han säkert också få hjälp och komma på fötter. Finns ju någonting med de här stora legendariska idrottsmännen som ändå har varit i en stor sport, så här global sport där man har tjänat stora pengar. Som om man jobbar hårt efter att man har nått rock bottom ändå kan komma tillbaka. Och det finns så många som vill hjälpa en och ens varumärke. Tror jag, trots då fängelse. Ja, men det finns företag som ändå vill förknippas eller vill ta hjälp och så vidare. Så att jag vet inte, jag kan inte Boris Becker så väl vem man är som person och om man kan resa sig. Men skulle det förvåna mig om man om 10 år ändå liksom är miljonär och lever ett gott liv. Ska vi skriva en bok om det här till exempel? Bara den kommer ju sälja globalt.
Ja, oh, jag tror fan han redan har gjort det alltså. Jag skulle bara säga det att om man nu går på magkänsla och jämför. Jag tror faktiskt det. Men så är det ju liksom så här, det är ju en etablerad sanning att alla de här NFL-spelarna och NBA-spelarna som bara 4, 5, 6, 7 år efter avslutad karriär är bankrutt. Det är ju oftast för att de omger sig med människor som, ja, men blåser dem, som ser till att liksom lösa så att pengarna bara liksom rinner ifrån dem och in i deras egna fickor. Och att man har jävligt många opportunister och gold diggers runt sig. I fallet Boris Becker så känns det som att han har ju bara blåst på. Det har liksom varit, ja, men Boris, det är 0 kronor in. Fortsätter du i den här takten så kommer liksom pengarna någon gång ta slut.
Jo.
Det är bara
börjar man fingra på fusket och allt det där, så ska det gå dåligt. Men Svennis har ju hamnat där. Du pratar om att man liksom rådgör folk som man inte ska rådgöra med sina pengar, och så satsar man då fel och så går det åt helvete. Jag vet inte hur det har löst sig för Svennis, men jag hörde när jag var nere i Kristinehamn att han på något sätt ska in i klubben. Ja, är det Kristinehamn eller Karlstad United? Karlstad United kanske. Alltså, de har ju problem nere i Värmland med att få fram ett bra fotbollslag. Eller bra, men ett professionellt fotbollslag.
Ja, men han har väl tagit sportchefsjobbet här nu?
Ja.
I en division 1-klubb.
Ja, exakt.
Ovärdigt såklart.
Ja, på något sätt kan jag tycka det. Sen på något sätt så finns det väl någon fotbollsromantik i det också, att han vill fortsätta arbeta och att efter, vad jag har förstått i alla fall, han har liksom sökt jobb och försökt att vara i den stora fotbollen även i allsvenskan, alltså på nationell nivå så att säga.
Han sökte
så
ju...
Så visade sig att dit han kunde komma.
Han sökte ju AIK-jobbet sommaren 2020 när Norling fick gå.
Ja, det sa Jurelius till mig också, att han hade fått mail av Svennis där han erbjöd sina tjänster.
Ja.
Men sen har vi ju...
alltså, jag menar, med ovärdigt så menar ju jag att någon som, jag vill liksom inte ta heder och ära av Sven-Göran Eriksson. Jag menar bara att någon som har varit på den nivån som han har varit, som har liksom vunnit det han har vunnit, som har jobbat med de spelarna som han har jobbat med.
Jo, men att, vilket liksom, fack placerar in det här jag... i? Det är det som är det viktiga här om jag ska prata om det.
Vilket fack då menar du?
Nej, men det finns ju olika fack. Alltså, Borja Valero spelar med Big Lebowski, ett amatörlag i Florens. Mm. Är det liksom givetvis lite fotbollsromantiskt härligt? Han har blivit kvar i staden där han har blivit älskad, och de har då gift sig med staden, som det så fint heter. Och han spelar då i ett lokalt lag med fotbollsamatörer. Är liksom Svennis i det facket att man kom hem efter en stor ärorik karriär som fotbollsmanager, vunnit Scudetto, vunnit allt och varit enorm, varit Englands förbundskapten, alltså gjort drömkarriären som med största sannolikhet ingen svensk tränare kommer att få uppleva någonsin igen.
Nej,
han är liksom det största vi har, och sen, alltså han är det största vi har på tränarposten, och sen är det väl typ ja men Nisse Lidholm, och sen är det typ ingen, sen är det ett gap.
Visst, visst. Jag är med dig.
Alltså plats nummer 100. Alltså de tar de 100 första platserna typ.
Ja. Alltså, vart vill du komma?
Nej, men jag undrar bara vilket fack. Alltså, du har ju det ena. Han får inte arbeta i någon professionell fotbollsklubb och måste ta Karlstad, vilket blir att ja, man känner att det är lite ovärdigt att han ska dit. Eller är det fotbollsromantiska Big Lebowski, Borja Valero, att han har en stor ärorik karriär. Jag varvar ner lite här och försöker hjälpa min lokala klubb.
Men det är ju helt olika saker, för att Borja Valeros beslut att spela med Big Lebowski, det är ju grundat i en helt egen fri vilja. Det finns någonting vackert i att ja, men det spelar ingen roll att jag har varit på den här nivån. Jag vill bara spela fotboll och jag gör det med er grabbar i det här laget på den här nivån. Det finns en koppling då till, som du säger, staden, familjen, kärleken liksom. Alltså det är det enda det handlar om.
Det är inte det med Svennis också då? Det är det jag undrar.
Nej, det är ju inte det. För att, alltså så här, sen egentligen Mexiko. Alltså det är 14 år sedan hans senaste jobb som på något sätt liksom blev bra. Efter det så har det ju bara varit i fallande skala liksom misslyckande på misslyckande. Efter Mexiko bombar han med Elfenbenskusten. En misslyckad period i Leicester. Guangzhou där borta blev inte bra. Shanghai ännu sämre. Shenzhen, Filippinerna. Och sen dess, alltså för 4 år sedan, så har han alltså sökt jobb, men han har inte fått jobben. Antagligen för att liksom så här, han är inte på den nivån längre att han ens liksom kan,
men kan
det göra
inte bara
ett
vara
bra
så
jobb
då att
i de här miljöerna.
Jo, men... Och att Jag menar bara, kan det inte vara så att han helt enkelt har accepterat det och lever pensionärslivet som en dröm nere i Värmland och som man kanske alltid har velat göra efter den stora karriären, och så hjälper han till lite i den lokala klubben? Kan det inte vara så?
Det är det jag inte tror, för att han har ju uppenbarligen
sökt... Du tror inte det, men det kan vara så.
Det kan vara så, men eftersom man uppenbarligen har sökt mycket större jobb bara senaste åren och inte fått dem, när man då landar ett sånt här jobb, då säger det mig, utifrån min erfarenhet hur det brukar gå till, att ja, men då är det liksom det här är det man kan få. Och det tycker inte jag är värdigt den enorma tränaren som du precis har.
Då tar
du för
givet att
det
liksom... är på det sättet. Jag säger bara att jag tycker inte att man kan
göra
det.
Du vet ju också att det är på det sättet.
Det är inte säker på det alltså. Jag är inte så säker på det.
Om du hade fått en pistol mot tinningen,
ja,
och du
då
måste
kanske,
liksom...
Då kanske jag hade gjort det, men jag tycker ändå att det är värt. Och jag tycker att det är min skyldighet här att bolla upp det andra Big Lebowski-scenariet. För så som du öppnar nu när du ska förklara skillnaden, så beskriver du ändå en verklighet som skulle kunna vara sanningen också för Sven-Göran Eriksson. Det skulle kunna vara.
Mm. Precis som att mitt högst troliga spår också kan vara sanningen.
Ja,
och då kan man tycka att så här,
men det är väl fint också.
Det är inte så värdigt.
Även om man har sökt jobbet, fått och liksom varit desperat efter jobb, så är det fint att göra det lokala jobbet också.
Ja, men inte om man sitter där och känner själv, vad fan gör jag här? Jag är Sven-Göran Eriksson. Jag har vunnit liksom ligatitlar i Italien. Och jag tror det.
Jag tror det.
Jag tror att han känner, varför är inte jag liksom längre önskad?
Jag tror han är tvärnöjd.
Vad fanns... Varför sitter jag och tittar på de här jävla vimplarna mot när vi mötte Hertsöga och Landskrona Boys? Exakt. Varför blir jag påmind varje dag jag går hem från jobbet att jag inte ska glömma att släcka ljusen inne i klubbkåken?
Ja, exakt.
Det är liksom, det är inte värdigt. Hörrni, vi har en fullmatad fotbollshelg framför oss på Simor. På lördag är det inga konstigheter, då är det La Liga och Serie A för fulla muggar. Det är fotbollslördag i Europa, det är Fiorentina mot Milan. Det är svårt att hitta en härligare kvällsmatch från Artemio Franchi en lördag 20:45. Så att det är ju verkligen körsbäret på tårtan då. Men på söndag, då vänder vi hemåt till fina gamla Svedala. För då ska nämligen Svenska Cupens gruppspel avgöras. Det är den tredje och sista omgången, och Gugge välkomnar er till en trippel trippelmacka, studioinramad trippelmacka. Oj. Det blir Malmö Degerfors, det blir Blåvitt Peking och det blir Bayern mot Giffarna. Så att vi kommer köra Svenska Cupen hela dagen lång borta på Simor.
Ödesmöte där, va? Blåvitt Peking.
Ja, även Malmö Degen.
Jo, men
där kan man inte räkna bort.
Klart att du kan räkna bort den, det är fina matcher och allt det där, men jag menar bara liksom att Blåvitt efter förlusten mot Gais, allt surr som har varit kring Peking, att ja, saker och ting kanske inte riktigt stämmer. Alltså, det är en jävla match att få.
Ja, verkligen. Nej, det är klart att det finns laddning i det kamratmötet, onekligen. Så att, det ska bli jävligt kul att få välkomna er till Simor-studion kring den svenska bollen. Det var jävligt länge sedan, känns det som. Så att har ni inte ett Simor-abonnemang, skaffa det, för att utöver det här så väntar ju Champions League-returer i åttondelsfinalspelet med start redan nästa vecka. Ja, vad fan, skaffa ett Simor.
Toto Balotto är sponsrade av Björn Borg, otroliga Björn Borg som verkligen dominerar sports fashion numera. Och nu när våren alldeles strax är här så vill Björn Borg bjuda in dig till kalaset där vi firar detta genom lansering av den nya kollektionen Studio First Collection. Och med koden Toto Balotto 20, Toto Balotto 20, så får man 20% rabatt på alla fullpriser på björnborg.com. Vad är detta för plagg då? Jo, men precis som jag sa så är det sports fashion. Jag diggar väldigt mycket den t-shirten som heter Borg t-shirt, väldigt enkelt. Det är en ikonisk design och den innehåller bara recycled polyester, ska ni veta. Så återvunnen polyester. Otroligt snygg, otroligt fina pastellfärger finns den i också. Jag gillar också center hoodin. Ni kan gå in och kika på den själva på björnborg.com. Men det är en passform som jag gillar på hoodies. Alltså den lite tajtare varianten på passform, inte den här stora. Som passar perfekt när man ska till paddelbanan till exempel och bara slänga på sig, kanske slå första slagen, första 10 minuterna i, innan man tar av sig den, så under så har man då den ikoniska Borg t-shirt. Vad ska man då sporta det här med då? Jo, varför inte ett par Ace shorts som man kan ha på paddelbanan, på gymmet eller man tränar ute nu när våren kommer. Där har ni i alla fall tre produkter som jag tycker är väldigt snygga och sköna. Koden TOTOBALOTTO20 får alla just nu via björnborg.com eller i konceptbutikerna 20% rabatt. Och då ingår givetvis fri frakt över hela världen. Men passa på, koden gäller bara en vecka från och med att jag säger det nu. Så kasta er över björnborg.com, gå in i någon av konceptbutikerna. Vi säger stort tack till Björn Borg för att ni är med och möjliggör TOTOBALOTTO. Toto Balotto är väldigt glada över att vara sponsrade av Via. Inte bara för att de är störst och mest använda i Sverige när det kommer till tvättmedel. Eller för att Vias flytande tvättmedel är effektivt i 30 grader. Att förpackningarna är gjorda av upp till 97% återvunnen plast och är 100% återvinningsbara. Utan mest glada är vi för att Via också är stolt sponsor för Gotia Cup i sommar. Jag ska dit med mina tjejer. Jag ska ha så jäkla kul. Via tycker nämligen smuts och fläckar bara är bra. Det tyder på att vi aktiverar oss och att vi varit med om äventyr, erfarenheter och förhoppningsvis också haft roligt på kuppen. Och det är ju precis det här som är bra. Spela fotboll för glatta livet, bränna av den där glidtacklingen trots att planen är lerig, eller fira det där målet med att göra sälen ute vid hörnflaggan. Kan inte någon göra sälen, be sitt barn göra sälen vid hörnflaggan? Hade varit kul. För att borde alla barnlag där ute fira mål vid hörnflaggorna. Det är mitt stora tips idag faktiskt. Var tuff mot fläckar och snällare mot planeten. Och använder man Via så är man liksom det. Dessutom är det så att Via i detta nu på via.se/vinnanårsförbrukning av Via tvättmedel lottar ut en årsförbrukning av just tvättmedel från dem. Så gå in där, delta i lotteriet. Det känns ju dumt att inte göra det. Fint pris. Toto Balotto säger hur som helst stort tack till Via. Störst i Sverige vad det gäller tvättmedel, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto, Sveriges största fotbollspodd.
Det har varit en ganska så händelserik midweek här, tisdag, onsdag. Man visste ju att det där jävla låst vristavsnittet kring Serie B och Cremonese någon gång skulle komma och bita en i arslet. Trodde nog allt att man hade liksom fått sitt i och med cuputtåget här i Coppa Italia för några veckor sedan, när alltså lilla Cremonese gräver fram en bortaseger på Olympico när Roma bara ska cruisa in i semifinalspelet. Men icke, de var inte färdiga där.
Nej, nej, nej.
Deras första seger i Serie A kommer i tisdags mot Roma. José Mourinho tar säsongens tredje röda kort efter jidder med fjärdedomaren, och ja, jag vet inte riktigt om man ska skratta eller gråta.
Nej, du kanske ska skratta med tanke på att hans assisterande tränare, vad han nu heter, jag har glömt namnet, typ inte har förlorat. Jag kommer ihåg i förra vändan han var avstängd så langades det upp statistik på hur Roma har gått när José Mourinho varit avstängd, och då ska ju gudarna veta att det har varit några matcher sedan han anlände Roma. Och det, visar
det är väl
sig
en sån streak som Contes assisterande sitter på nu.
Alltså, har han också en superstreak eller?
Jag tror att han har slagit City, han har slagit då Chelsea, vann de ju mot i söndags, och så var det någon vinst till nyligen. Nu torskade de i och för sig igår och åkte ur FA-cupen mot Sheffield United, så att det kanske väger upp från andra hållet. En liknande.
De kan ju be till sin husgud Roberto Di Matteo, som är liksom andra tränarnas andra tränare, som gick och vann en Champions League till och med. Nu vart ju han caretaker, men han var ju liksom andra tränaren, väl, om jag minns det hela rätt, som tog laget hela vägen. Han skulle ju bara ta dem i mål. Han skulle väl bara föra dem till sommaren. Il traghettatore.
Exakt. Jag vet inte, vi kanske har med oss ganska många lyssnare som inte vet vad vi menar med låst vristavsnittet. Ska Kim kanske gräva lite i arkivet?
Ja, kan han göra.
Deppigaste laget i Serie B. Cremonese.
Cremonese.
Alltså, vad är det? Från Cremona. Folk vallfärdar till Italien. Man har varit i den minsta byn i Ligurien och man har varit i södra Italien. Ingen har varit i Cremona.
Var Cremonese Limpar?
Ja, visst. Så jävla dygnäng alltså. Cremonese. Alltså, ja. Sluta fotbollskarriären. Jag slutade i Cremonese. Ja. Riktigt sorgligt. De är 19 lag nu. De skulle vara 20. Men av någon konstig jävla logik så har de blivit 19. Så varje jävla omgång ska ett lag stå över. Det är så jävla dumma i huvudet italienarna alltså. Det är fan sanslöst. Alltså, hur jävla idioter de är.
Ett lag vilar.
Varje helg ska ett lag vilar. Det är det bästa de har kommit på. Jävla dårar. Ja.
Varför är det
kan man inte bara låta Cremonese vila hela säsongen istället?
Håll med mig. Alltså, visst visste man. Ja, du vet ju vad som väntar.
Ja, men efter cuputtåget så det var liksom inte färdigt. Jag skulle in till roten så att säga. För att det verkligen skulle förtjäna
på det. Jo, men alltså du vet ju vad som väntar nu i Coppa Italia semifinalen, eller?
Ja, men i så fall
jag inser
så,
det nu.
Ja, men då tar de ju verkligen låst visst avsnittet hela vägen runt. Då är liksom färdigt om de slår ut Fiorentina också.
Ja.
Det hade varit jobbigt. Jag har redan bokat flyg ner till finalen i Rom. Alltså, jag jinxar sönder Fiorentinas cupsäsong här som går bra. Men jag känner att allting har gått så jävla dåligt under så många år. Så att det finns liksom ingenting en jinx kan förstöra mer än förstört. Ja, det är klart att jinxen då skulle kunna förstöra finalen, vidare avancemang i konferensen och så vidare. Det finns mer att göra så att säga för att få henne att må ännu sämre som supporter. Men jag tycker ändå att jag är på ganska mycket botten för att ska kunna jinxa saker med förbeställda biljetter.
Jag vet inte, jag tycker bara att det känns skrivet i stjärnorna att Cremonese, när de väl kravlar sig upp i Serie A, så är de klappkassa gentemot alla, men de lyckas slå ut Roma och Fiorentina i Coppa Italia och sabbar även då Romas Champions League-jakt. Ja. Det finns ett karmapris att betala när man gör ett sånt här avsnitt som så har levt med oss så länge och som liksom alltid dras upp från folk, att det var er roligaste stund och det var det bästa tuttoögonblicket. Ja, det fanns en faktura att betala, onekligen. Sanning. Återstår att se här också vad som händer med José Mourinho. Nu var det som sagt tredje utvisningen bara den här säsongen. Det har ju tisslats och tasslats om att han är på väg bort från den eviga staden. Jo. Att han är önskad av ett gäng större uppgifter. Absolut, absolut. Och jag har fortfarande liksom 100% tillit till José Mourinho när han säger att hans framtid finns i Roma och att det här är ett projekt som tar tid, som ska få ta tid och att liksom vi är på kurs.
Fast men han aldrig själv har varit med i ett projekt som har liksom fått tid, tålamod och resurser. Och sen har han liksom då varit där under en lång tid och sett till och tagit dem till toppen. Han har ju liksom bara verkligen kommit in, smash and grab, titlar, dragit. Det är ju hans fotbollshistoria.
Verkligen. Och sen så tror inte jag, för att det som stormar nu här, det är ju att, jag menar, att han dels då åker ut på kurret med fjärdedomaren som ska ha sagt till honom då att alla skrattar åt dig. Åk hem, åk härifrån. Och att då topplocket flyger. Men att han dessutom på det här i dagarna i samband då med en P15 U15 match
U14
mellan
det är som
då Roma
ställa.
Och Lazio.
09 vet du.
Okej, 09. En pojka 14 match mellan då Roma och Lazio ska ha tillsammans med några yngre A-lagsspelare varit där, tittat och då buat åt Lazio-spelarna.
Ja, men, alltså, jag vet inte.
Har Italien någonsin varit närmare Sverige?
Nej, jag tänkte precis säga det. Alltså, när vi var med tjejerna för snart ett år sedan i Ravenna, då var det ju fullständig kalabalik bland tränare, ledare och supportrar, föräldrar. Jag hade varit med om något liknande. Jag tror att jag beskrev läget nere i Italien kring en flickcup för 12-13-åriga tjejer som att det hade stängt ner flickfotbollen i Sverige för gott. Man hade inte fått spela några fler cupper om det där hade hänt. Och när jag pratade med Torinos tränare så frågade jag, ja, men pratade vi lite om pojksektionen också och hur det ser ut när de möts, för att jag visste att det skulle vara hett, men jag var ändå lite förvånad över att det var så hett. Då sa de nej, men alltså när våra 09-killar möter Juventus, då är Carabinieri på plats. Så att då är liksom Carabinieri där. Och så, för om de inte är där, då blir det slagsmål. Och jag menar, det här var då Roma mot Lazio. Om det är så mellan Roma, Torino och Juventus, man vet att det är, hatet är ju såklart stort mellan Toro och Juve. De möttes de i veckan dessutom, så kanske man kan landa i sen. Men Roma-Lazio, det är ett steg upp i rivalitet. Och om det då var Carabinieri uppe i Turin, ja, men det är klart så fan att den där matchen har varit het och att han då har hängt med i något burop, så är det väl bara att vara en på plats, även om han ska föregå med gott exempel. Jag fattar ju det.
Ja, men det är det jag menar. Det är väl klart att det är skillnad på att A-lagstränaren i fråga har liksom en code of conduct och att supportrar eller anhöriga har en annan. Man har liksom olika ansvar i frågan. Men som du är inne på, det här är liksom den värsta rivaliteten som finns mellan de här klubbarna. Den går tillbaka 100 år i tiden. Den liksom, den kommer ju med bröstmjölken. Att man, och det vill jag ändå säga liksom så här. Ja, jag tycker att 14-åringar är barn. Men när det kommer till liksom fotboll så vet jag ju själv hur gammal jag var när jag var 14.
Ja.
Jag kände mig inte som ett barn. Jag såg inte på mig som liksom saft och bullar och fikakorg efteråt och alla ska få spela lika mycket och liksom vi ska bara ha kul.
Hela den här grejen.
Ja, men jag säger bara att det blir alltid så slagkraftigt när man liksom vänder någonting mot att men det är barn inblandade. Mm. Och sen så tänker jag ett steg till med att, vänta nu, 14 bast, man möter sina värsta rivaler. Plus att jag också förstår att så här, men någonting har väl också föranlett liksom, varför man buar. Eller så är det bara så att det byggs en rivalitet. Jag vet inte, jag tycker bara att liksom så här, det vore synd ifall det här liksom uppförstoras och leder till att liksom Mourinho börjar snegla 1%, ja. Ens 1%, ja, på att liksom att man är motarbetad på ett sätt som då kommer bara liksom underblåsa att ett dåligt resultat eller att en femte plats leder till att fuck it, nu drar jag, och så blir allting bara precis som det har varit i tidigare klubbar, att 2 år får räcka. Men, vad vet jag? Du nämnde Turin-derbyt, Juventus-Torino 4-2.
Ja, absolut. Men jag skulle bara vilja avsluta med att jag såg ju det där klippet på Mourinho när han firade Romas då U14-seger mot Lazio tillsammans med de unga spelarna. Att han är där, att han visar att han bryr sig så till den milda grad att han till och med får ur sig ett litet burop och säger till någon att ja, men ge ett lilla rådet att ligga kvar. Jag menar, det är det de måste lära sig, de här spelarna också, om de ska komma upp. Men att sånt också kommer direkt från hjärtat med passion och alltså inte bara genomtänkt. Så här. Nu ska jag gå ner och vara en genomtänkt Mourinho och göra det här for the show på något sätt. Utan nej, att precis. Han verkligen går ner och lever den här matchen, är med i omklädningsrummet, betyder hur mycket som helst för de här unga killarna.
Ja.
Alltså hur mycket som helst. Och att känna den närvaron, vilket vi pratar om i Italien, att det är viktigt med en närvarande president, och så kommer någon utifrån som inte visar sin närvaro, då är det, ja men det får, det blir negativt för klubben, för att man måste vara där som padrone för att utvecklingen ska gå framåt och allt det där. Alltså att José Mourinho gör det här är ju framförallt för mig åt det positiva hållet. Jag vill bara avsluta med det, för jag tycker det är viktigt.
Ja, jag håller helt med dig. Vill du säga någonting om Juventus Torino 4-2 där? Det var en jävla match alltså.
Ja, det var en jävla match. Tycker det är intressant att Juric liksom fortsätter att ha pondus mot sina spelare. Radonjic, va, som får komma in i den 60:e minuten och gå ut i den 75:e minuten och åker på stora sågen efter matchen också. Att, jag har försökt att jobba med den här spelaren i ett halvår nu. Men det visar sig vara omöjligt. Han är för oseriös. Han tar det här för oseriöst. Det är ett ruskigt karaktärsmord alltså.
Nej, men samtidigt så känns det väl som att den här vinsten efter hela den här starten på 2023 med minus 15 och plus Valencia-härvan som aldrig tycks liksom slut på nya dimensioner och nya bottnar. Med allt som varit kring Paul Pogba. Jag vet inte, att Juventus kan på ett sånt här sätt i en sån här match. Visst, nu är Torino. Det är liksom inte, det är inte Milan eller Napoli eller Inter. Men jag vet inte, jag läste in... Jag kände nu får det fan vara slut liksom jiddrat från Juventus, som jag ändå tyckte liksom den bet på mig. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och nu har man väl 50 eller 52 som Max Allegri sa poäng på planen. Och är tydliga tvåor om det inte hade varit för de här minuspoängen. Pogba tillbaka. De har ju reagerat på precis rätt sätt. Fått tillbaka Chiesa, fått tillbaka Vlahovic och nu också Pogba. Det är först nu, eller inte riktigt än skulle man faktiskt kunna säga. Först om 3 veckor om alla får vara skadefria. Som vi ser det Juventus som man faktiskt byggde inför den här säsongen.
Sen vet jag inte om du har någonting att uppdatera oss kring vad gäller just den här minus 15 härvan och överklagan och vad som är fastslaget och inte.
Nej, alltså det pågår ju, kommer lite nytt hela tiden och sådär. Men vi ska vänta ytterligare innan det blir av det intresset så att säga.
För det hette ju ett tag att men de kan, alltså, antingen så kommer de här minus 15 fastställas eller så kommer de plockas bort helt och hållet. Det finns ingenting däremellan och det kan inte bli värre. Men på det så kan de återigen då straffas för de här svarta lönerna som ska utbetalas. Ja. Men vi har inte nått något konkret någonstans.
Nej, det har inte nått något konkret. Alltså, alla rubriker nu i Italien handlar ju om att fjärde platsen som är 10 poäng bort faktiskt är möjlig att lösa på planen med de här minuspoängen. Och det är ju då tack vare Di Marias återfunna form, som jag sa, Vlahovic, Chiesa tillbaka och nu också Pogba, som, jag vet inte vad du tycker, men jag tycker fan det såg bra ut alltså.
Han är ju, alltså, och det har väl, alltså, så här, det har väl varit oss Paul Pogba förespråkare emellan alltid det starkaste argumentet, att han har ju en switch som är provocerande. Han kan ju gå helt under isen i 2 månader. Han kan vara liksom hur bra som helst i 3 veckor. För att sen i nästa match så har den där strömbrytan tryckts på åt andra hållet. Och så är han då återigen antingen under isen eller så är han helt plötsligt världens bästa spelare. Han har ju, om han vill, den kanske kortaste startsträckan liksom av alla spelare i världsfotbollen på att bara liksom så här dominera en match.
Jo, det har han väl. Men när vi pratar om Paul Pogba så blir jag framförallt deprimerad. När jag tänker på hur bra han var i Juventus och att han sen gick tillbaka till ett dysfunktionellt Manchester United och fick de där åren och sen så skador på det. Det gör mig lite deprimerad att vi har missat så många fina år av en så fin fotbollsspelare. Tack vare det där klubbbytet. Han skulle bara varit kvar i Juventus liksom fortsatt vara en av världens bästa fotbollsspelare. Det är lite sorgligt. Och det gör mig också glad då. Även fast det är Juventus så gör det mig glad, om jag försöker vara lite neutral och objektiv, att han faktiskt är tillbaka och spelar och ser ut som att han faktiskt kommer vara viktig på planen redan den här säsongen. Det är en för bra fotbollsspelare för att vaskas på det här sättet.
Ja, nej, men vi får väl helt enkelt se vart hans vår tar vägen här och hans eventuella framtid i Juventus. Men jag har lika stark tro som du fortfarande på att i Paul Pogba så bor det fortfarande en enorm jävla spelare som inte jag tror kommer, om han nu vill, behöva söka efter formen så där jättelänge, även fast han har varit borta ett jävla tag här, va?
Toto Valuta är sponsrade av Elbilsvaruhuset och nu har jag fått min Zaptec Go laddbox och jag är så himla glad. Jag har haft lite problem var jag ska sätta den i och med att jag bor i radhus, men jag hittade en plats tillsammans med proffsen på Elbilsvaruhuset på min bod, och sen så en lång sladd. Sveriges längsta fått höra från Elbilsvaruhuset, 30 meter lång, så att jag kan liksom stå på lite olika ställen för att inte röra upp känslorna hos grannar. Och jag är så glad. Elbilsvaruhuset, vet ni, de installerar över hela landet och det är bara att gå in på elbilsvaruhuset.se och så hittar ni då alla möjliga olika typer av laddboxar som passar just er. Men om jag får slå ett slag då för Zaptec Go, som jag nu alltså har själv, och som man dessutom nu kan spara upp till 8550 kronor om man införskaffar den just nu, så vill jag lyfta en rad smarta funktioner som den har, om någon är lite sugen här. Ja, men dels så kan ju sägas att det är 5 års garanti på leverans och installation. Bara en sån sak. Och det görs då av certifierade elektriker. Då måste jag också slå ett slag för de som var hemma hos mig. Otroligt proffsiga som tog det liksom från ax till limpa. Jag som är helt rudis på sådana saker. Men säker installation, maximal kundnytta, det har jag upplevt med Elbilsvaruhuset. Men den här Zaptec Go, den är så smart för att i appen så känner den av när elen är billigare och så laddar den under den tiden. Förstår ni vad jag menar? Förutom då att vara liten, marknadens minsta faktiskt, och väldigt snygg, så är den också otroligt smart och det är väldigt enkelt med appen att se till att allting funkar. Så vi säger stort tack till Elbilsvaruhuset och uppmanar alla som funderar på en laddbox att gå in på elbilsvaruhuset.se. Wilbur José går i god för deras tjänster. Toto Balotto är oerhört glad över att vara sponsrade av Burger King. Det säger väl kanske sig självt varför, men det är något med Burger King som i alla fall gör mig upprymd. Ni känner förmodligen samma sak när ni tänker på dem. Det grillade köttet, lågorna, dofterna, smakerna. Är det något Burger King kan? Ja, men då är det sannoliken smak, va? 2023 går Burger King back to the roots och fokuserar på en sak mer än någonting annat. att göra förbannat goda hamburgare. Ah, ska inte vara svårare än så. Och två av de nya burgarna som just nu under en limiterad tidsperiod finns på menyn är Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken Royale. En med kött alltså och en med kyckling, men båda två kyssta av elden och i samklang med en ruskigt fin chili mayo. Pinfärska råvaror, fullpackade med smak. För egen del har jag svårt att välja vilken jag gillar mest. Men det var något med chili mayo bacon king som... den var bara jävligt god. Så passa på att prova någon av dessa, eller varför inte båda, innan de försvinner. Du vet var närmsta Burger King ligger. Det vet jag att du vet. Så det är bara att ta sig dit. Have it your way. Vi lyfter patten och säger tack till Burger King för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är stolt sponsrade av Circle K. Och just nu så har medlemmar som tankar möjlighet att vinna presentkort värde 500 kronor. De drar 500 vinnare varje vecka fram tills april. Tänk om just du vinner. Ja, men det är bara att börja tanka på Circle K om du inte har gjort det innan. För att vara med och tävla så ska du vara medlem i Circle K Extra och tanka och betala med det kortet som är kopplat till Circle K Extra under perioden 29 december och till den 4 april. Så tänk till och med 4 april. Vinsten är som sagt ett presentkort på Circle K värde 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Vad är då Circle K Extra? Jo, det är Circle K's medlemsprogram och som medlem blir livet längs vägarna extra bra. Ja, ni fattar. Några av fördelarna: man får 25 öre rabatt per liter i 3 månader när man ansluter sig. Så det finns ju anledning att bara hoppa på. Och sen så registrerar man bara väldigt, väldigt enkelt ska jag säga, valfritt bank eller betalkort för första gången. Därefter ska också sägas när de här 3 månaderna är förbi så får man 15 öre rabatt per liter. Man får var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet och alltid en varmkorv. Det tycker jag ändå viktigt att säga, för 15 kronor. Så nu är det bara att gå med i medlemsklubben Circle K Extra och se om just du vinner. Det är bara att tanka på, hörni, och vi säger stort tack till Circle K. Dels för att ni är så generösa med den här roliga tävlingen och för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Vi kanske bara ska släppa Italien för en snabbis. Det spelades ju både Premier League och FA Cup fotboll i England tisdag och onsdag. Från FA Cupen har vi redan nämnt då att Sheffield United besegrade Tottenham och avancerade till kvartsfinal. Men den stora skrällen, i alla fall om man ser till då liksom hur många divisioner och placeringar i det engelska ligasystemet som skiljer de två lagen åt, stod ju ändå Grimsby för, va? Som borta slog Southampton. Och det finns väl liksom en, det finns väl en logik i det med tanke på att Southampton mår som de mår. De ligger sist i Premier League, de har en enormt viktig match här till helgen och fortsättningsvis här för att rädda ett kontrakt. För dem är det väl skitsamma om man åker ut i en femte runda eller en kvartsfinal eller en semifinal i FA-cupen. Vi har ju sett de senaste 10-15 åren exempel på ett par klubbar som har gått och vunnit FA-cupen parallellt med att man har åkt ut. Portsmouth, Wigan och så vidare. Jag tror inte att Southampton och deras supportrar hade firat den där FA Cup-bucklan speciellt mycket om man liksom bredvid hade fått lämna Premier League. Utan jag förstår liksom att man roterar bort här, man har allt fokus på att ta poäng till helgen, men det är ju kul att ett lag som Grimsby som ligger på under halvan i League 2, alltså fjärde divisionen, nu är i kvartsfinal i FA-cupen. Det skänker ju någonting till den här mytologiserade bilden som väldigt många fortfarande har av FA-cupen.
Jo, men att vi i Premier League, Super League med alla pengar fortfarande kan få de här lower league-skrällarna i kuppen. Det är klart att det gör någonting åt alla fotbollsromantiker där ute. Det är fortfarande möjligt. För jag menar, även om Southampton går någon slags kräftgång just nu och inte levererar på planen, så är de ju fortfarande ett Premier League-lag med alla de pengar som finns. Även bottenlagen i Premier League har ju mer eller mindre obegränsat. Så att egentligen så är den här skrällen större än när det skedde skrällar under FA-kuppen på 80- och på 90-talet. För att klyftorna har blivit så mycket större de senaste 20 åren. Och är ju helt ärligt helt enorma.
Nej, det ska ju inte kunna gå.
Nej, nej men alltså, det skulle inte gå då heller, men vi vet att fotbollen... Det finns fortfarande ingen regel att rikast vinner mest. Men att gapen blir större, det är ju väldigt tydligt. Så alltså, exakt hur stort ett gap kan bli med större klyftor vad det gäller den ekonomiska biten, det vet jag inte. Det finns säkert ett tak att toucha där också, och kanske har vi touchat det taket. Du kan fortfarande vinna en fotbollsmatch över 90 minuter trots att du liksom ligger några divisioner ner, hur mycket pengar än laget från Premier League har. Och det kanske är lite mysigt att tänka den tanken bara i 2 sekunder, att vi har nått någon slags tak. Det går fortfarande att vinna fotbollsmatcher.
Det är faktiskt lite kittlande nu när du pekar på det. Parallellt med det här så ska jag bara säga att Burnley slog ut Fleetwood. Det satt märkligt hårt inne eftersom Fleetwood spelade andra halvlek med en man mindre, och Burnley har ju varit helt otroliga under den här säsongen. Man har ju mer eller mindre redan avgjort Championship. Vincent Kompany har ju satt en helt annan prägel på detta Burnley, som under Sean Dyche var liksom, ja men, knock it long och den gamla brittiska fotbollsskolan personifierad. Nu är det bollen längs backen, det är spel på tredje spelare, det är rotationer och ett flytande anfallsspel som är jävligt häftigt att följa. Men vann gjorde man ju, och nu avancerar man alltså till en kvartsfinal där man lottades mot Manchester City. Det ska bli jävligt spännande att se Vincent Kompany mot sin gamla läromästare då, Pep Guardiola, på Etihad. Det är väl bara drygt 2 veckor. Så det tyckte jag var en pigg kvartsfinal. Dessutom en chans för Hjalmar Ekdal att visa upp sig för Premier League-publiken som lär kolla. Han har ett jävla facit, ska sägas, Hjalmar.
Ja, men jag har följt han på Instagram egentligen ända sedan han började spela allsvensk fotboll. Så att det blir ju en liten personlig resa att följa någon på Instagram. Noterade ju när han blev klar för Burnley, när han presenterades för Burnley, att han då avslutade med "Go Clarets!" Och där, du förstår ju också varför det där ligger i ryggmärgen hos Hjalmar Ekdal.
Ja, han var väl över och spelade collegefotboll.
Exakt. Han tog ju liksom den vägen. Och även om han var en jättestor talang i det där klassiska, nu säger jag klassiska, men vi har ju pratat om det, men det finns några årgångar från BP som har då blivit mer omskrivna än andra årgångar. 06-erna nu är väl nästa med Bergvall och gänget. De hade väl typ 6 eller 7 spelare i något P16-landslag från start och sådär. Men BP's 98-er, nu är Kulusevski född 2000, men var ju delvis en del av det också i turneringar och sådär också. Men många från det 98-laget i alla fall som har lyckats och tagit sig hela vägen till elitfotbollen, där Hjalmar var en av dem. Jag kommer ihåg tidiga år med hans storebror Albin Ekdal, där han berättade att han var och såg det BP-laget i turneringar i Italien när de slaktade rent mot de italienska lagen. Så att jag minns i alla fall att Albin sa på den tiden att de är så jävla mycket bättre än vad vi var, det vill säga BP's 89, som också var ganska bra lag med Kribben och Albornoz och Albin då. Men att så här, det känns lite som att när man väljer collegefotbollen, även om det är säkert en jättebra utbildning och sånt där, jag kan inte minnas i alla fall att det har kommit liksom fram spelare, utan det finns ju så här tydliga vägar att gå. Antingen så kör du Kulusevski-vägen, du blir ungdomsproffs. Sebastian Larsson gjorde samma sak i Arsenal så där, i ett lag, i en stor klubb, en stor akademi utomlands. Eller så tar du då resan genom den svenska bollen hela vägen upp till allsvenskan och sen vidare ut då. Thomas Brolin, eller varför sa jag Thomas Brolin? Men,
fräscht exempel.
Bra år i Norrköping. Ja. Nej, men just collegefotbollen, det får väl han gå i bräschen då, för att det kan också funka. Och sen har han ju, som du säger...
I just Thomas Brolins fall, det är väl ett ganska dåligt exempel, för där var det väl ändå mer att han... liksom tryckte sig in i en mästerskapstrupp, och väl i mästerskapet så gjorde han sån succé att det gick liksom, det gick snabbare ut än vad det kanske hade gjort via Allsvenskan.
Ja, men ja, det är ett uselt exempel med tanke på att fotbollen såg helt annorlunda ut på tidigt 90-tal än vad den gör idag, och vi pratar ju trots allt om den moderna fotbollen när jag gör jämförelsen. Så det var uselt.
Men alltså, även fast det gick extremt snabbt och han lämnade i tidig ålder, så Alexander Isak är väl en bra, alltså det är väl ett bra exempel på att
jättebra.
Du tar dig liksom hela vägen upp till den allsvenska toppklubbens startelva, gör det bra där, men sen går för stora pengar.
Ja, exakt. Nej, men du, precis. Där har du ju exemplet.
Ja. Ja, men absolut, en anomaliväg till där han är nu, Hjalmar. Många kommer säkert också ihåg att han för en månad sedan debuterade för Burnley, gjorde dessutom mål. Sen dess så vill jag bara meddela att han har ytterligare 5 starter av 6 möjliga matcher. Han var inte med igår, vilket jag ser som ett sundhetstecken, eftersom han mötte då lilla Fleetwood på hemmaplan. Company vilade och roterade i leden. Nu ska det vinnas en championship.
Men han var inte ens med i truppen.
Nej, så kommer ju bästa laget stå på banan när man ska möta Manchester City, för då kommer man ju redan ha liksom säkrat Premier League-spel. Men under de här matcherna i alla fall så har han... de är ju obesegrade och de har släppt in 2 mål under de 6 matcher som Hjalmar Ekdal har spelat. Och jag har noterat från liksom Burnley-supporterhåll att de är ju helt blåsta av stolen i vilken klass och potential de ser i Hjalmar Ekdal. Så att han har ju verkligen gått in och på kort tid gjort en av de där mittbacksplatserna till sin. Ja. Och verkligen stämt i bäcken.
Och i Championship så har de ju 19 poäng till Middlesbrough som ligger på 3:e plats. Och det är ju två lag som går direkt upp. Sheffield United på andra platsen har 12 poäng mindre. Visserligen
är
match mindre spelat.
Det är därför det kan bli så jävla fint mot Manchester City i kvarten. För att nu, de kan nog verkligen liksom,
och visst
åka dit och tro att nu ska vi störa dem.
Inte för att vi ska fastna i Championship-bollen, men visst är det så att Burnley också nu spelar en helt annan fotboll under Vincent Kompany. Alltså det sägs väl att det är liksom drömfotboll.
Ja, den är fantastisk. Jag har sett några matcher här under säsongen. Och det är ett passningsspel som imponerar. Visst, nu är ju liksom motståndarna många gånger helt andra än vad högsta ligalagen ställs mot, såklart. Men det är svårt att spela en mer passningsinriktad och liksom flytande anfallsfotboll än vad Burnley gör, sett till de förutsättningar de har, sett till de motståndare de har i den ligan de ligger i. De kan inte göra så jävla mycket mer, och det ska bli jävligt kul att se Companys Burnley mot Pep Guardiolas Manchester City den 18 mars. Avslutningsvis bara så tycker jag att Manchester United fortsatte att imponera genom att vända och vinna i den andra halvleken mot West Ham. Det var ju bara liksom 3 dagar sedan man vann ligacupfinalen. Jag förstår att man har firat lite, man har haft lite liksom fokus på det ruset, och så liksom kommer ett obehagligt kupplag i form av West Ham på besök till Old Trafford i en match man bara ska vinna. Men man har samtidigt liksom häng på toppduon i Premier League. Det är ligaspel redan till helgen. Ten Hag roterar ju ganska friskt. Man tittar ju direkt på mittbacksparet. Vilka är det som spelar? Adehe, Vigge och Harry Maguire!
Harry Maguire! Då vet man liksom vilken... Harry Maguire!
Då vet man vilken signal som sänds. Så där finns McTominay, men kanske framförallt då Marcus Rashford är på bänken. Och så hamnar man i det där underläget med en dryg halvtimme kvar. Och det är sånt lugn. Det är sånt lugn på både spelarna, men Ten Hag, och han gör rätt byten, in med Rashford, skruva upp tempot lite, lugn, det kommer. Finns liksom ingenting som förändras i... Jo, det som förändras är att man skruvar upp tempot i både bollen och i löpningar och i liksom frekvensen man har på sitt anfallsspel. Men man börjar inte pumpa långt, man börjar liksom inte ta dåliga beslut i sista tredjedel och skjuta från omöjliga vinklar, utan det är bara liksom lugnt och metodiskt, men i ett tempo som inte West Ham hänger med i. Jag tyckte att det var liksom en imponerande okej, nu får vi växla upp avslutning på den här matchen från United, som jag tycker bara liksom adderar till den här ligacupvinsten och deras ligaplacering för tillfället och deras avancemang i Europa League mot Barcelona. att de är liksom tunga.
Nu vet jag inte liksom, hur långt det kan räcka just under den här säsongen, men man får inte glömma bort heller att det är Ten Hags första. Jag menar, om du skulle tippa nu, om du skulle blicka lite i din lilla spåkula du har där hemma, var placerar du Manchester United den 1 augusti på oddslistan över titelfavoriter? Alltså, hur mycket kommer det skilja till City? Kommer det ens skilja något till Arsenal? Och så vidare.
Jag kan tänka mig att...
För topp tre kommer Manchester de ju United... vara. De har ju gått förbi. Nej, jag kan alltså, tänka de har gått att... om Liverpool.
Ja, jag kan tänka mig att United nästa säsong startar som andrahands favorit.
Bakom City.
Ja, och då skulle jag nog ändå säga att det kommer vara väldigt jämna odds med Liverpool. Arsenal strax där bakom.
Vad står på, om man kollar på transfermarknaden och de rykten som florerar, vad står högst upp?
Såg du Barella igår?
Nej.
Jo visst.
Till United?
Ja.
Ja, det är herregud alltså. Uff. Nu är det Manchester United-supporter.
Casemiro, Barella, Bruno och så har man Christian Eriksen och Fred på bänken.
Det jag inte tror folk som inte följer den italienska fotbollen förstår, det är helt enkelt hur jävla bra Barella är. Nej, men hur många strängar han har på sin lyra. Mm. Vilken jävla vinnarskalle Barella är. Han är bara liksom inte...
Och hur bra han hade passat i engelsk fotboll.
Ja, enligt den klassiska modellen att passa i den engelska fotbollen, definitivt. Men han passar också i ett modernt sammanhang i den engelska fotbollen, så att säga. Och han passar i ett Manchester United. Men han passar egentligen i alla lag. För han är inte bara... Han är bara inte en box-till-box mittfältare, en bra mittfältare. Han har sån jävla karaktär och han utstrålar sån stor jävla vinnarskalle också. Han är inte nöjd med någonting egentligen. Förrän han har gjort två mål och en ass och liksom sparkat ner 3-4 motståndare men klarat sig med ett gult kort. Du vet ju hur högt jag håller Barella och det kanske har sipprat igenom även i Toto Balotto när vi har pratat om det, men jag kan väl bara här och nu då uttrycka min stora kärlek till den spelaren och hur jävla bra jag tycker att han är. Det finns många bättre rent tekniskt, det finns många med bättre skott, men det finns inte många som får ut mer på planen av sin talang än vad Barella får ut. Och där tycker jag att liksom det mentala är det viktiga. Alltså, hans otroliga jävla vinnarskalle. I varenda duell ute på planen så vill han vinna.
Nej, men alltså, skulle man landa en central mittfältare av Barellas snitt och en riktigt bra nia, för det tycker jag det är de två värvningarna man är ifrån att liksom verkligen kunna vara med och utmana om en ligatitel. Då tror jag att det kan fortsätta vara roligt att vara Manchester United-supporter. För det ska jag säga, man har redan löst en titel. Man är nu framme i kvartsfinal av FA-cupen. Man möter Fulham där. Man är kvar i Europa League, det är åttondelsfinal. Man möter Real Betis. Man har redan visat att man har liksom över ett dubbelmöte slagit ut mångas förhandsfavorit Barcelona när då slutspelet skulle dra igång. Jag har otroligt lätt att se den här säsongen sluta med ytterligare en titel för United. Och jag menar, kan man parallellt med det cruisa lätt in en tredje plats i ligan och Champions League-spel? Jag menar, liksom, vad kan Ten Hag göra mer för att liksom kvittera ut högsta betyg för den första säsong? Nej, det är väldigt mycket som är väldigt bra, i alla fall sportsligt just nu kring United. Så får vi se vad som händer med försäljningen och liksom vart den landar. Men det är ett senare skede, det tycker jag inte att man behöver fokusera på här och nu. Utan låt oss istället bara konstatera att United de är tunga för dagen.
Ja, bara en spelare som jag bara vill fråga om, som jag också undrar lite över, det är Jude Bellingham. Var placeras han någonstans?
Ja, det blir ju ett sånt jävla intressant race. Där har väl liksom alla ställt sig i kö. Allt från Real Madrid till Liverpool till City till Chelsea såklart där med Toddan i spetsen. Även fast då kanske inte behöver honom. Men nej, alltså, du kan ju tänka dig själv, Barella eller Jude Bellingham in i United, så är ju det liksom, det är en monstervärvning. Men med tanke på hur allting har låtit kring Liverpools mittfält och att den lagdelen är liksom den stora svagheten och akilleshälen, och att man har skitit i, eller man har missat att bygga om där, så är liksom vilken spelare kan enskilt förändra ett mittfält mer än Jude Bellingham, sett till liksom vad Liverpool behöver. Och Manchester City, alltså de har ju samtidigt en liksom Bayern München-position att försvara. Att de värvar ju de här spelarna till ganska många procent lika mycket för att konkurrenterna inte ska få dem.
Exakt.
De vet ju att med Jude Bellingham till oss så går han inte till Liverpool eller till Manchester United. Och det kan vara minst lika viktigt som att liksom City själva blir bättre.
Sen vet jag inte vad vi har Manchester City heller med härvan som pågår. Nej. Kring dem sådär.
Nej, absolut inte. Men jag tycker att är det någonting den här härvan har liksom klarlagt, så är det att Pep Guardiola verkar verkligen se sin framtid i Manchester City. Och jag menar, blir Pep kvar, i Haaland där, Jude Bellinghams tidigare lagkamrat, de är liksom den mest vinstrika klubben i England senaste 5-6 åren. De kommer alltid, eller de alltid är väl dumt att säga, men de kommer ju även nästa säsong gå in som titelfavoriter till ligatiteln. De kommer vara en av de absolut största favoriterna till Champions League-bucklan. Det är klart att de har ju starka papper vid förhandlingsbordet. Men på det så finns ju ett Real Madrid där också, som förvisso plockat in både Tchouameni och Camavinga, och där finns Valverde och så vidare. Vem vet hur länge Modric och Kroos fortsätter leverera på den här nivån, men Real Madrid är ju Real Madrid liksom. Det finns ju en dragningskraft i det kontraktet som kanske de andra klubbarna inte har. Jag vet inte om vi ska avsluta med att säga någonting kring Arsenals 4-0 igår. Deras match som de hade i handen gentemot just City. De vann övertygande igen, 4-0, spridde ut målskyttet. Nu var ju Everton under isen kalla. Det är ju på hemmaplan och på Goodison som det där nya kontraktet ska säkras under Sean Dyche. Det är ju liksom ingen raketforskning. Det är inte bortom mot Arsenal som man går och löser ett nytt kontrakt. Utan de ställde ut skorna och gjorde vad de behövde. Likväl så gör ju Arsenal en sån här... Alltså fan vad de studsar tillbaka så jävla snyggt här efter de här resultaten. Ja,
men du minns vad jag sa ju.
Och, ja, jag minns
att
vad du sa.
Att jag ville avvakta.
Ja.
Ja, men du minns vad jag sa. Jag ville avvakta innan vi liksom pratade om att de darrar nu. Och att det är, hur uttryckte du det? Att det var någon slags titeldarr eller något sånt.
Ja, en liten frossa.
Ja, frossa, precis. Och jag sa, nej, jag är inte så säker på det. Alltså, jag vill avvakta lite. Och det var till den här City-matchen. Men jag vill ändå avvakta innan jag pratar om en frossa för Arsenal. Och det är jag lite nöjd med. Det är min stora erfarenhet i den internationella toppfotbollen som gör att jag kan säga sådana saker.
Ja, nej, men det är väl klart att alltså, man har ju oftast att tjäna på att liksom,
jo, men
invänta
där var
någon
jag
match
favorit.
Till. Avvakta.
Jo, men då,
avvakta en omgång till på liksom att slå fast saker och ting. Och jag vet inte hur mycket jag slog fast. Jag tycker bara att liksom,
nej, men jag menar
såhär,
inte att du bara Gustav, jag menar bara att tongångarna var ju att alla som hade trott på City, alla som hela tiden har sagt att City ska komma i kapp. Tongångarna i fotbollsvärlden på sociala medier var ju att nu är de i kapp och nu är det kört och nu är City snart förbi. Det var ju så man pratade om det. Och därför var det att sticka ut hakan faktiskt i det här läget. Det var inte så här, man har att tjäna på att avvakta. Nej, det var inte alls så det pratades om City kontra Arsenal i det läget jag sa det.
Nej. Sen brukar ju du också ha en väldigt stor tillit till oddsmarknaden. Att marknaden alltid har rätt och så vidare. Att det blir det, liksom så här, det bästa verktyg vi har på att indikera sannolikheten och hur favoritskapet är fördelat. Och det var ju faktiskt så, efter Citys seger mot Arsenal på Emirates, då var ju City förbi Arsenal för första gången på väldigt länge i då oddsen för att vinna titeln. City var nere på 1,60 som ligamästare. Arsenal var uppe på 3,20. Det där har ju svängt tillbaka igen sett till de senaste veckorna. Men det var ju också en ganska tydlig markering från marknaden, från hur liksom hur oddsättarna såg på vart vi var någonstans den, ja, vad var det, 15 februari.
Jo, så var det ju helt klart, men jag tyckte ändå det var för tidigt med tanke på hur bra Arsenal har varit under hela säsongen, att man så som det lät bara skulle avfärda det på grund av att man hade ett par, tre dåliga matcher. Då tycker jag att det snurrar lite för snabbt, och det ska snurra snabbt, och fotbollen går, det liksom vänder på en femöring och sen så ser det helt annorlunda ut, och alltså jag är med på det, men ibland måste man också hitta lite tillit till tränare, lag och projekt som har gjort det bra över tid, och jag tyckte då att det fanns anledning att göra det med Arsenal.
Ja, nej, men verkligen, och det är ju bara att lyfta på hatten för det. Jag tycker att det är häftigt, alltså hur en match, du kommer ihåg, vi pratade om den här Aston Villa-matchen för 2 veckor sedan, hur den stod och svängde och hur den hade kunnat sluta på 3 olika sätt. Aston Villa har en insida ribban vid likaläge med 7-8 minuter kvar. Jorginho skott går ju inte i mål, utan det är ju tack vare liksom studsen i Martinez rygg som den letar sig in i mål på tilläggstid. Det blev 3 poäng, det hade kunnat bli 1 poäng, det hade också kunnat bli 0 poäng. Nu kommer man därifrån med en seger, och att man liksom kan ta vara på det momentum som där och då bjuds, det tycker jag liksom osar liksom mästartitel om. För att man efter det har gått ut och liksom stabilt avfärdat Leicester och Everton, man har liksom inte ens varit nära på att släppa in några mål, man har hittat tillbaka till ett stabilt defensivt grundspel, men att målen också då börjar trilla in igen. Tycker också att det är imponerande av Gabriel Martinelli.
Exakt.
Att han liksom har bråkat sig tillbaka med en formtopp. För att han var ju offerlammet lite i värvningen av Trossard. Att när han nu kommer in och visar att han ska spela, så är det Martinelli man kommer behöva flytta på. För att Nketiah är den enda nian. Saka ska såklart inte flyttas på. Ödegård ska såklart inte flyttas på. Och sen är det slut på alternativ. Att
och nu
Arteta istället då identifierar att nej, Martinelli måste vara på plan för att han är för bra för dagen. Och ändå lyckas få in Trossard på Nketias bekostnad.
Och det på tycker det, jag är på det.
Imponerande, det är imponerande liksom coaching.
Ja, och på det så verkar ju Gabriel Jesus ha spurtat och blir redo här för avslutningen. Kanske inte nästa game week, men veckan efter det så borde han kunna vara tillbaka i en trupp och således kunna bidra.
Ja, men verkligen. Och det är ju ett tillskott om något. Och sen vet jag, alltså, det kan ha varit fysiska liksom åkommor kring Nketiah och varför han då var utanför startelvan. Jag vet det, men jag tycker ändå att det är starkt av Martinelli att i den utsatta liksom offerlamspositionen med en ganska tydlig dipp där han har blivit utbytt 55, 60, 62 ett par matcher i rad, några veckor i rad, att då kunna liksom gräva fram en individuell bra stund, det tyder på ett jävla psyke där också. Så att en bra Arsenal-vecka att blicka tillbaka på också.
Ja, men det är jobbigt för offensiva fotbollsspelare att hela tiden spela med 60:e minuten bytet kniven mot strupen.
Ja, visst.
Att du vet att du är den här första spelaren att bytas ut i den 60:e minuten. Och så ska du har inte 90 minuter på dig att leverera, utan du har dina kanske 50-55 innan din avbytare, din ersättare går upp och kör maxlöpningar nere vid hörnflaggan. Det är ett jävla läge att hamna i där.
Vi ska börja avrunda. Jag skulle bara vilja avsluta din Spanienvistelse och det här avsnittet med en liten uppmaning till dig. Du ska få liksom kanske sätta dig ner med en spanjor eller över en cerveza. Bara liksom känna lite lätt på 2 spelare som jag verkligen har fastnat för senaste tiden i Spanien.
Okej.
Okay. Vad tror du om det?
Ja, det gör jag gärna.
Så kan du liksom få komma med en... Ja. Ja, men Celta Vigo har ju fått fram en mittfältare som heter Gabri Veiga.
Okej.
Okay. Som är...
Gabri?
Makalöst
bra. Med V?
Med B.
Gabri?
Gabri Veiga. Han heter väl egentligen Gabriel. Men du vet ju hur de där är. De ska alltid vara så jävla märkvärdiga.
Gabri Veira.
Nej, Veiga.
Veiga.
Gabri okay. Vega.
Okay. Jag tänker Gabi och sen så tänker jag Gavi och sen så tänker jag Vega för att komma ihåg det här namnet. Ja, men det är lugnt. Carlos Vela.
Gabri Vega i Celta Vigo. Otroligt fin mittfältare som verkligen har fått ett stort genombrott den här säsongen och varit helt fenomenal de senaste veckorna. Och sen så finns det en marokkan utlånad från Barcelona i Osasuna. Han gjorde ett otroligt mål i söndags när de avgjorde mot Sevilla och igår så sköt han segern till Osasuna mot Athletic Club i första av två Copa del Rey semifinaler. Han heter Ez Abde.
Ez Abde.
Han var med i Marokkos VM-trupp. Fick inte någon speltid tror jag. Men kika in det lite på Ez Abde. Ja, och sen så konsulterar du någon spanjack där kring Ez Abde och Gabri Veiga.
Jajamän, det ska jag göra.
Så kanske du kan liksom, bidra med någonting till bordet gällande de två spelarna när du kommer hem.
Ja, nej, men det ska jag göra. Och ikväll så ska jag sätta mig och följa El Clasico här på Teneriffa, får vi se. Jag kan ju tänka mig då att folk väger över till Barcelona. Kommer du ihåg vårt gamla Never Forget-avsnitt som Jakob Nilsson skrev? Dubbelavsnitt om den kanariska fotbollen. Minns du någonting från dem?
Jo, det gör jag. Inte jättemycket, men...
Vill du att jag påminner dig lite?
Kanske inte just nu.
Nej, men så här var det ju att i början på 90-talet så hade Teneriffa tagit sig hela vägen upp till Primera División och två år i rad så mötte de Real Madrid i den sista omgången. Och i båda de matcherna så behövde Real Madrid bara vinna för att ta ligatiteln. Men båda gångerna så slog Teneriffa dem. Så att Teneriffa har alltså rånat, så att säga, stora stygga Real Madrid på två ligatitlar. Till förmån då också dessutom för Barcelona. Exakt hur mycket det här liksom finns i den kanariska fotbollssjälen och liksom historien, det vet jag inte. Jag ska känna lite lätt på den när jag är här nere. Och jag lär väl bli varsa annars, för jag tänker mig att man håller på ett av storlagen, precis så som det brukar se ut ute på landsbygden, hos bygden, hos de mer provinslagen, att man också har ett stort lag. Så är det i Italien i alla fall, att man kanske då väger över åt ett eller ett annat håll. Så gick ju Valdano, tränare för Teneriffa, till Real Madrid, så Jupp Heynckes gjorde samma liksom resa från Teneriffa efter och sen så till Real Madrid, så att det finns väl någonting Real Madrid har fått från Teneriffa. Redondo, gamla storspelaren, började i sin resa med Valdano på Teneriffa också, och Valdano när han satt på planet till Madrid och skulle byta då från Teneriffa, så hade han med sig Redondo. Han liksom fick bara följa med utan att ens prata med sportchef och ledning och så vidare, utan han satte sig helt enkelt på inrikesflyget och tog Redondo i handen, och sen så vet vi ju liksom, ja, resten är historia med Redondo så att säga och Real Madrid.
Ja, det blev ett ganska lyckat handbagage.
Får man definitivt säga. Men med det sagt också, El Clasico ikväll, vi hade en midweek-trippel, vi har satt de två första, mycket, mycket mysig start borta på snabbare. Har vi kvar seger för Real Madrid i El Clasico ikväll, så det finns att jobba på för min del. Sen, nu duggar de tätt här, tripplarna, har vi faktiskt en trippel till helgen såklart också, och det är inget mindre än överspelet i kvällsmatchen på lördagskvällen mellan Milan och Fiorentina, över 2,5 mål där. Sen tror vi starkt på Brighton, där ser vi en glow up kommande dagar, och sen slutligen så spelar vi rak Sassuolo mot Cremonese. Det är helt enkelt för att även om Cremonese vann över Roma här och man tror att de är på gång, lugn. Det var en Roma-seger, och sen ska man tillbaka till att inte vinna fotbollsmatchen. Men kollar man på Sassuolo senaste, så har man ju bara förlust mot Napoli. Och annars är det en, ja, men ett helt annat Sassuolo den här sidan av säsongen, som jag tycker ser jävligt imponerande ut. Och man får 1,80 rak på Sassuolo, det vill jag definitivt ta med i trippen. Finns borta på snabbare.com. Kom ihåg att ni måste vara 18 år om ni ska spela, och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. Hur ser din helg ut, Gusten?
Nej, men det blir fotboll för hela slanten. Det är både internationell och nationell fotboll som kommer rida min helg. Så att det är bara att ta ett djupt andetag, kika El Clasico-bollen ikväll och sen så är det helg. Så att det är bara att blåsa på. Vi hörs igen på måndag. Då är det måndagstort och precis som vanligt. Du är hemma igen, så att vi ses väl i studion, hoppas jag.
Jajamensan.
Ta hand om varandra till dess. Hälsa tjejerna. Käka en glass för mig.
Hälsa.
Och så glöm inte Gabri Veiga och Ez Abde.
Ez Abde, Gabri Veiga, glöm aldrig.
Ciao tutti.
Ciao tutti.